Ja, det är väl en väldigt bra början på en predikan att höra vad du är helighet, men du är barmhärtighet. Om ni ska komma ihåg någonting så kom ihåg det. Gör det. Hörde ni? Ja, Mikael Lindgren heter jag och en del vet nog vem jag är. Men för tydlighetens skull då så härstammar min pappa härifrån. Jag var hos honom igår. Han är lite livskraftig, han börjar lite ta slut på honom och sådär. Min farmor blev intervjuad av Ingrid Holmgren, Rydler, för många år sedan. Och då frågade hon min farmor om barnen och så berättade hon det. Och så var det Arne, han flyttade till stan, han är arbetare. Därför är jag i släkten stabo. Och en stabo, det betyder att man inte begriper så mycket om det som så att säga, är viktigast i livet. Det vill säga hur ett lantbruk och det sköts. Så är det med det. Jag har varit här 2 gånger tidigare. En gång var 1992 tror jag. Då stod jag Bertil Hedlund här och berättade att på sommaren därefter så kommer det att hända saker i Asklanda. Då är det patrullriks på Sällerhög. Och det skulle jag kunna berätta om i år också, eller hur Jan-Olof? För nu är det patrullriks till sommaren igen. Det var en gång. Sen har jag stått där en gång till. Det kommer jag inte ihåg när det var. Men jag kommer ihåg däremot hur det blev. Jag tystnade nämligen under predikan. Så varje gång jag åker förbi här så kommer jag ihåg hur jag helt plötsligt blir stum när jag predikar i Asklanda. Så då kan ni tänka er. Det är med lite fasa jag ställer mig här idag. Kommer jag tystna även idag? Eller är det så att jag kanske blir tystad? Vem vet? Sara har nämnt Jesu dop och vi ska läsa söndagens text som är hämtat från Markus evangeliet. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Kortfattat, koncist. Om vi lägger ihop Matteus, Markus och Lukas så vet vi att det föregås av så att säga, allt ifrån bebådelsen till Jesu födelse. Och så kommer Johannes som då är en väckelsepredikant som så att säga, berättar om vad som är väsentligt att de behöver omvända sig. Och så är det Johannes dopet. Men så säger han, men det är inte mitt dop som är det väsentliga. Han kommer, han som är större. Och med det dopet, det är då det verkligen sker. De kände profeterna, de visste vad profeterna hade talat om. Så de visste vad Johannes menade. Och så kommer då Jesus. Och han kommer till Jordan och han blir döpt. Och där sker undret då. Gud väljer att vara nära. Väljer att komma nära sin mänsklighet och möta med sin kärlek. Och så har vi evighetsperspektivet. Himlen delar sig och anden visar sig som en duva. Och där får vi reda på att Gud har mycket stora tankar om oss. Han vill någonting med våra liv. Han vill någonting med Jesu liv. Det handlar om kallelse, det handlar om bekräftelse och det handlar om löften. Jag är med er, jag är med dig. Du är min älskade son, du är min utvalde. Grunden. Det här är det som ska idisslas. Sen tar Jesu livsgärning vid. Och det första som händer är att han frestas. Utsätts för prövningen att välja någonting annat än det han är kallad för. Och sen det här med att Gud väljer att komma nära. Att Gud väljer att visa sin kärlek. Han möter människor. Människor med väldigt olika behov. Människor med sjukdom. Människor i utsatthet. Människor som har varit drabbade av orättvisor. Och på olika sätt är skadade av den värld som de lever i. Som på olika sätt har fått erfara att Guds kärlek det tycks bara gälla några. Vissa utvalda på det sättet som de har bestämt. Och som med förtvivlad kraft försöker att komma nära Gud. Och han blir ifrågasatt. Jesus blir ifrågasatt på det sättet han talar om Gud, på det sättet han talar om sig själv och på det sättet som han visar vem han är. Och så kommer ifrågasättandet, och det är starkt från dem som säger sig veta hur det ska gå till, hur det ska vara, hur man ska vara andlig, hur man ska bete sig. Och ett av de bättre ställena att sammanfatta med vad Jesus möter dem med, det är ju från Matteus evangeliet där han säger: gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer. Och det kan vi nog alla stanna upp inför och fundera över. Ja, det här behöver vi möta. Det här behöver jag höra. Det här behöver vår värld också höra. Att stanna upp och fundera över. Vad menas med orden? Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Och förresten, det här är ju en hänvisning till Hosea, den profeten som kanske allra starkast har talat om kärlek. Från Hosea 6 där det står: ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer. Kunskap om Gud hellre än brännoffer. De visste vad han menade, träffade dem. Ja. Sen hur det blev, ja det vet vi. De fortsatte ju att ifrågasätta honom. Ja, det var, tänkte jag, var utgångspunkten. Sen ska jag ha lite associationer för det här. Jag har läst en bok över julen. Det var vår bibliotekarie. Vår nya bibliotekarie. Vår gamla sitter här nere i Runa. Hon kom och gav mig en bok. Hon vet att jag är anglofil, det vill säga jag tycker om England. Och då fick jag en bok, Döda vita män. Av Johan Akelius. Det är inte så jättetrevlig rubrik. Men det handlar om engelsmän från slutet på 1800-talet och 1900-talet. Som av kanske oftast mindre goda skäl är framstående och hänvisade till. Men en av dem som jag fastnade för och som så att säga, ska ta med ett citat och dela med mig av. Det var en som heter Gilbert Keith Chesterton, eller G.K. Chesterton, som var född på 1800-talet och levde en bit in på 1900-talet. Han var lekmannateolog, han var journalist, och han var poet och han författade alltså en del. Och du som gillar serier, har du sett Father Brown? Ja, ni får erkänna att ni har sett en serie. Ja, engelska serier är fantastiska. Jag har själv inte sett just Father Brown. Men han är pappa till just den här Father Brown. Och Father Brown, han så att säga, löser ju så att säga, kriminalgåten med en liten andlig överton. Va? Så den här lilla touchen. Hur som helst, Chesterton, han lär oss sagt så här: kyrkan är det enda som frälser människorna från det förnedrande perspektivet att bara vara barn av sin tid. Jag tar en gång till. Kyrkan är det enda som frälser människorna från det förnedrande perspektivet att bara vara barn av sin tid. Det kan ni faktiskt fundera lite på i bänkarna. Prata lite med varandra. Vad är att bara barn av sin tid? Jag har min lösning. Men det första du tänker på när Chesterton säger att kyrkan är räddningen från att vi ska bara vara barn av sin tid. Vad tänker du på då? Säg det till din granne. Ja, visst snurrar det igång, va? Rätt så rejält. Jag vet inte, vad kom ni att tänka på? Någon som är för så här frimodig i församlingen? Vad kom ni att tänka på? Nej, det var inte så mycket frimodighet här. Nej. Jag delar med vad jag tänkte i alla fall. En av de saker jag tänkte på, det var ska jag vara riktigt inne så ska jag ha en stor uppmärksamhet på mig själv. För då är jag någonstans inne. Och det ska jag gärna tala om och torgföra för andra. Alltså uppmärksamheten på sig själv. Det andra tänker jag, det är nog pengar och materiella ting. Det är nog också en sån här tidlös sak. Som alltså alltid från, om vi tittar genom Bibeln, så är det ju faktiskt ett tema. Pengar och makt. och materiella ting, det är någonting som skadar relationen med Gud och skadar relationen till så att förstå vad är vår uppgift att vara människor. Och sen det tredje, är ni med mig så långt, eller var någon som var i närheten där? Eller var ni, var någon var i närheten? Okej. Och det tredje jag tänker på, det är en sån där fåfänga som lätt överger den andra. Är ni med? En sån här fåfänga, alltså så här, det självupptagenheten blir så pass stor så att det är väldigt svårt att så här, tänka sig tanken eller handlingen att så här, få sig själv att bli över lite också för den andra eller för den andres behov. Och här är väl kanske då det Jesus försöker bryta med, om vi nu så som jag kopplat tillbaka till vad han möter. Han möter ju en andlighet som har blivit så självupptagen. Så man har bestämt regler som, och förhållningssätt som går utanför det som faktiskt är Guds kallelse. Och det är ju en del av den stora problematiken. Och det är därför Gud behöver komma nära för att återigen visa då vad är Guds kärlek. Det vill säga, det handlar väldigt mycket om förhållningssätt. Och Jesu dop och det han går in i, det är ju väldigt mycket att möta människan. Med kärlek, med helande och med upprättelse. Där är hans kallelse. Och där söker han ju oss också för att kalla oss. Jag ska ge två perspektiv eller två förhållningssätt som jag kommer att tänka på. Ja, det är ju avslöjat då. Hjälmared har betytt en del i livet. Och vi jobbar ihop. Ja, och Linda och... Ja, Anne och jag har jobbat med Runa. Det finns ju säkert fler som har kopplingar dit här. När jag började på Hjälmared, jag hade konfirmanden första året 90, men 94. Det var en av de svåra sakerna. Det var, hur ska vi få folk att gå på morgonbönen? Det var kampen. Och det var så svårt, därför att om vi backar till 50-talet så gick alla så att säga, man var ju fostrad att gå dit man kallades. Och så länge Hjalmarssons varianter ute så var det ingen som vågade gå därifrån. För då visste man konsekvenserna av om man inte var med i kören eller om man gick på morgonbönen. Men vi var ju lite modernare då, eller när jag kom in så blev det lite modernare. Så det som infördes, det var ett milt obligatorium, Linda. Det kanske du var med om. Ja, alla skulle gå på morgonbön, men vi krävde inte liksom att vi skulle följa upp det. Är ni med? Ja, det är sant, vi höll på så. Och så liksom den här känslan, vi vill ha ett levande andagsliv. Vi vill så att säga vara en plats där ditt människor kan komma för att söka Gud. Och vi har bibellinje och... Ja, vi slet med det där rätt så mycket och gjort i alla år. Men vi har hållit fast vid att det ska vara morgonbön och vi ska ha mässor. Sen händer liksom undret att vi på olika vägar får kontakt med andra kristna. Och vi var nere i Bås i Italien och lärde känna en kommunitet där nere. Och sen de senaste, är det 5-6 åren, Linda, nu? Kanske till och med 7. Är det bara 4 för dig? Ja, du har varit med 4. Ja, det är lite längre då. Så har vi fått kontakt med en kommunitet, ett retreatcenter nere i Egypten som heter Anafora. Någon har varit där och andra har åkt dit. Och sen tror du hörde till dem som var bland de första som åkte dit efter jag och några till hade varit där. Och så möter vi en ny tillvaro, hur de förhåller sig till andaktsliv. Det är bön klockan 4 på morgonen och det är klockan 6 och det är klockan 8 och det är klockan 11 och så vidare och så vidare. Och nu då från, om vi då på Hjälmared, vi har tagit intryck av det. Från att då, vad ska man säga så här då, vi så har infört ett milt obligatorium så har vi till och med nu då, vi har någonting som heter Sveriges stillsammaste after work. Det vill säga efter lektionerna på dagarna. Så är kapellet öppet och det är någon som sitter där. Och den som vill komma dit, den får komma dit. På morgonen har vi ett andrum. Mitt på dagen har vi också ett andrum. Och läser skriften tillsammans och vi ber. Och så på kvällen har vi. Och vi pratar inte längre om den tvingande faktorn. Eller varför folk måste gå dit. Utan vi har en rytm. En rytm som bjuder in till Och sen är människor välkomna att komma dit. Och då tror jag att det är de andra sakerna som sker på Hjälmared som är lite avgörande för att man faktiskt går dit. För det ser väldigt olika ut hur man går dit. C.S. Lewis har sagt så här: glädjen är himlens allvarliga uppgift. Jag tror inte att jag behöver komma hit och fjäska, men nu ska jag faktiskt tala om någonting som möter mig när jag kommer till Asklanda Ornunga. Kom ihåg det här, glädjen är himlens allvarliga uppgift. Jag är ju mycket en tillfällig besökare här. Men en av de sakerna som vi har brukar besöka, det är andrumsmässorna på torsdagskvällarna i kyrkan. Att det finns en rytm i den här byn dit jag som tillfällig besökare eller om jag bor hemt kan få komma och vara delaktig och ta emot det där som är kärnan i kristen tro. Det vill säga ordet, sakramentet och bönen tillsammans. Och det är en sak som är så fin där. Nu ska jag se om jag hittar det här. Här. Det är en bön där på andrumsmässorna som jag tänker att den är stor. Och den ska jag läsa nu eller be nu. Olof Hartman. Och du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar det vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Kristus är en. Men när det kommer till mänskligheten då är vi ett. Och det är det som brödet och nattvardsbordet ska så att säga, påminna oss om. Vi är en enda mänsklighet. Och därför är det så roligt att nämna två andra saker som jag tycker är lite häftigt här. Om glädjen är himlens allvarliga uppgift så tycker jag att det är någonting som kyrkan ska syssla med. Och en by ska syssla med. I somras så gick vi på Ornungastämman, Anne. Visst gjorde vi det? Ja. Och då gick vi, hon sitter där bak, men vi gick och då var det stationer när man gick till olika platser och där fick man stanna och lyssna till sång och musik. Och då tänker jag, tänk en by där människor bjuds in till att på olika sätt få uppleva himlens glädje. För om det är någonting som är glädje så är det musik. Och gå och vandra så att säga, och få höra det. Och jag vet ju att några här i alla fall, kanske väldigt många är engagerade där. Då tänker jag, där är också Gud närvarande. För där är bedjande människor, där är troende människor, där är Kristus mitt i den himmelska glädjen som är på jorden. Och nu, jag har varit, det finns någon som heter Claesson Sloge, visst är det så? Nej, gården heter inte Claesson, vad heter den? Stommen, ja, precis. Det tycker jag också, där har vi varit på väckelsemöte tror jag det är, eller något, logmöte heter det förresten, har vi varit. Och så har jag fått höra att det är inte bara logmöte där, det är också logdans. Stämmer det? Det är ingen som vågar svara, det är ingen som vågat vara på den, eller? Ja, ni behöver inte vara blyga då. Tänk så häftigt att förena en plats där det både kan vara logmöte och logdans. Då vet vi att då fungerar kyrkan. För då har kyrkan förstått att glädjen, att man delar himlens allvarliga uppgift, det vill säga glädjen. Men också att man är en kyrka som är på rätt plats. Kärlek växer på platser som inkluderar och bekräftar, har jag skrivit där. Kärlek växer på platser som inkluderar och bekräftar. Får vi titta på klockan? Jag ska dra snabbt här nu. Jag är inte ute och predikar så ofta. Det har inte blivit de senaste 25 åren. Däremot så är jag inte rätt ofta, men det händer att det blir begravningar, det blir vigslar och det blir dop. Jag tittar på juli här. Jag har faktiskt fått både döpa och konfirmera och viga Julia. Stort. Harrys mamma alltså. Ja, och då i liturgin så är det så här att, så att säga, när dopet är genomfört och man ska liksom bekräfta dopet in för församlingen så lyfter jag barnet och så säger jag, den som i mitt namn tar emot ett sådant här barn tar emot mig. Ett Jesusord. Och då brukar jag säga till föräldrarna, det är precis det här ni ska komma ihåg.
när ett barn är tonåring. Kommer hem en natt då ni har sagt att du får komma hem klockan 10. Men vederbörande kommer hem klockan 12 eller klockan 2, har en dålig ursäkt. Och du vet precis att det här inte har kanske varit så som du önskat. Det är då du ska tänka på Jesu ord. Är det någon som har varit med om det förresten? Eller det kanske inte är så här ute. I stan är det så i alla fall att barn inte gör alltid som föräldrar säger. Det verkar vara väldigt lugnt. Och det är för att påminna föräldrarna om vad handlar dopet om. Det handlar om nåd och det handlar om kärlek. Och det handlar om relationen till våra barn och hur vi bekräftar det. Och vi lever, och vi tar det steget längre, så lever vi i ett samhälle som kanske inte alldeles enkelt har förstått att ta emot barn, ta emot tonåringar, ta emot människor på det sätt som, så att säga, som behövs. Men vi är gott sällskap. Jag tar fram Johannes evangelietexten där nu. För att rusa lite, va? Men jag tycker det här är lite intressant. Det här är från ett av Jesu möten. Bara för att visa ett av de där ställena där han då möter människor. Och det här är vid Betesdadammen där många människor är. Och inte minst är det många sjuka. Många som har livsskador som är svåra. Och där möter han då en man. Och då läser jag från vers 5. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. 38 år. Man kan bli utbredd för mindre att vara sjuk i 38 år, eller hur? Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom: vill du bli frisk? Den sjuke svarar då: herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Men jag försöker ta mig dit innan någon annan ner före mig. Jesus sa: stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till honom som hade blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade: den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå. Och då frågade de: vem var det som gjorde det? Att du bara skulle ta den och gå så där. Ja, han som hade botat visste inte vem det var. Alltså, han hade inte lärt känna Jesus ens och ändå så har han blivit botad. Och omgivningen har reagerat: hörru, du kan inte gå omkring här på en sabbat och tro att du kan få göra vad som helst. Och tänk er glädjen som han hade i sitt system. 38 år, helt plötsligt kan han ta sin bädd och gå. Och då är det någon som säger: stopp och belägg. Det får du inte göra. Vi tänker oss in i vår situation, och nu blir det en liten referens till den platsen där jag och Linda är. Det är få som har varit sjuka i 38 år. Men det är väldigt många vi möter som på olika sätt har varit avsidestagna. På grund av att de inte har klarat de kraven som finns i skolan. Att de inte har klarat de kraven på att vara ung människa som finns. Av olika skäl. Eller att de har varit i en familj där det inte har funnits de resurserna att stötta, att följa upp. Där inte så att säga, nåden och kärleken har fått utrymme. Därför att andra omständigheter har ställt till det. Det är mycket av den vardag vi delar med människor som kommer till oss. Och jag får väl säga efter då, så, att säga, så många år som så att säga, från 94. Att det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för dryga 30 år sedan. Även om det också då fanns de som på olika sätt och av olika skäl kom till oss. Jag ska ta några exempel på varför det behövs platser som exemplifierar Jesu kärlek. Och varför det är viktigt att det finns människor bakom som faktiskt ber för de platserna. Det är oss på Hjälmare, det kan vara Ria in i stan, eller inte Ria, det heter hela människan. Eller var nu folkhögskolan ligger eller platsen ligger. En av killarna, han heter Lukas, han kom till oss och han hade nog så att säga, av systemet så att säga, och sin bakgrund, en rätt så grav autism, så hade han nog konstaterat att jag har nog inte så stora chanser i livet. Men okej, jag är beredd att ge den chans att komma till Hjälmared. Första året så tror jag att han kanske var på lektion i 30%, sen var han på sitt rum och visade sig emellanåt. Men tiden gick. Ett år, två år och tredje året så kröp han ut och närvaron ökade. Och han började visa sig. Och då, vi gjorde inget särskilt mer än att vi var där, vi fanns där, människor pratade med honom. Han förstod att vara avvikande är inget jag behöver fundera på. För alla är rätt avvikande, eller alla kommer från en helt annanstans. Vilket gör att han kunde börja kliva ur det som är det fängelse som han hade levt med under sina livsår. Och så sker under det fjärde året då. Då kliver han ut och blir närvarande. Så mycket så att han säger, ja men jag ställer gärna upp och blir studerandrådets ordförande. Och blir en offentlig person. Och sen så håller han sitt tacktal när han ska sluta. Och han berättar för oss att nu vet jag vad jag ska göra i livet. Vad som passar mig utifrån mina förutsättningar. Jag ska bli lokförare. Ja. Det var så att säga tiden och bemötandet. Det gjorde med honom att han faktiskt kunde komma fram till att jag behövs i det här samhället. Jag behövs i den tillvaro som är den mänskliga tillvaron skapad av Gud. Där behövs också jag. Jag behöver inte gömma mig längre. Och jag tror det är precis det. Han har nog kanske inte ännu förstått att det är Guds storhet som ligger bakom. Men han har förstått att han har behövs. För vi är en enda mänsklighet och brödet är ett. Men enda ena jag tänkte på. Och så ska jag nämna två till. Jag satt i våras på ett samtal vid lunchen. Två stycken som går en kurs som heter Folk i Sung. Och jag tror inte jag har varit med om något liknande samtal. De berättar hur de så att säga var när de var i skolan. Och det hade lett till polisingripande, polisanmälningar. Därför de tyckte det roligaste som fanns det var att ställa till det för det där eländiga institutionen som heter skola. Och vi satt och pratade och tänkte jag, kanske ska passa oss lite här. För här kan hända saker. Men jag ställde frågan, varför gör ni inte här? Nej. Inte här, här behöver vi inte göra det. Någonting hade hänt. Sen gick sommaren och så ser jag att en av dem är kvar. Så jag ställer frågan, så du är här? Ja. Ja. Jag säger inte varför då, men jag undrar hur det är då? Ja, och farsan fattar inte någonting. Och jag gör inte jag heller, men jag vill vara här. Mm. Det är rätt häftigt. Att vara på en plats där tiden och mötet med människor faktiskt leder fram till jag vill vara här och jag vill vara nära mitt eget liv. En tredje story ska jag berätta, för den har inte med min tid på Hjälmare att göra. Den har med en tidigare tid. I höstas så fick vi ett telefonsamtal av en person som ville skänka pengar. En före detta elev vars mor hade gått bort och nu hade de bestämt att Hjälmare skulle få pengar och likadant Viskadalen arbetarrörelsen folkhögskola skulle få pengar. För han hade varit elev på båda ställena. Och sen dröjde det ett tag och det var vid bouppteckningen som skulle bli klar och se plötsligt så skulle han då komma ut och lämna över liksom bekräftelsen. Och då var det viktigt att jag var där tyckte expeditionen så jag var naturligtvis där. Och tänkte här avsätter jag tid. Och han var jättepratsam. Och så skulle vi börja gå runt. Och jag har mitt rum och vi reser och där så går vi ut från mitt rum. Och så går vi mot aulan och så kommer vi in i aulan. Och så stannar han. Det var här jag gjorde det, sa han. Mm. Det var här jag berättade att jag är homosexuell. Och han berättade med värme. Och sen så ställde jag frågan, men för jag visste ju på 80-talet så var det rätt tufft konservativt på Hjälmare också. Men vad fick du för bemötande när du sa det? Jättebra, sa han. Ja, tänkte jag måste skärpa frågan. Hur mötte bibeleleverna dig? De var fantastiska. En plats där inte så att säga, det moraliska indikativet är avgörande utan att du kommer som människa och blir bemött som den du är. Där kände han alltså efter så att säga, en timma, här vågar jag säga vem jag är. Och så kom han tillbaka då och sa att ja, men min mamma och jag tyckte det var en bra tid. Så att här, vi fick 100 000, fantastiskt. Och jag fick en berättelse som så att säga, tuktade mig lite. Jag ska inte tänka att tidigare generationer tänkte annorlunda. De var också öppna. Och det är samma kallelse som då. Gå och lär er och se vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Barmhärtiga strukturer. Det var det vi pratade om. Oj. Eller räcker det här, va? Jag stannar där. Vi skippar sista sidan. Men jag vill be med en psalm tillsammans med er. Och så ska vi avrunda där. 96. Jag tycker den är så fin. Öppna mig för din kärlek. Vi ber. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Forma mig för ditt rike. Uppväck mig. Ge mig liv. Tag mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla mig. Nu till din tjänst och Herre ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå. Kristus, du livet är. Omslut mig med din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Amen.